tala om något helt annat in i någon människas hjärta om det är det du vill göra. Men Gud, låt oss inte vara ett folk, vara människor, vara en församling som sitter vid sidan av livet, sidan av händelsernas centrum, utan kliver in för den här världens skull. Amen. Varsågod och sitt. Vad gott att se er, det är härligt. Jag blir väldigt glad. Det är några jag känner igen och några jag inte känner igen. Precis så tror jag ska det vara. Kristoffer Örvall heter jag, en av pastorerna i den här församlingen. Och jag är ju ledig på måndagar. Då brukar jag pyssla med någon form av idrott. Sen så brukar jag kolla på serier och käka chips. Det är en ganska bra kombination faktiskt. Ibland blir det lite olika mycket betoning på de ena, men ungefär så blir det. Jag har någon form av orimlig passion, det har säkert med min uppväxt att göra, för hjältar. Alltså ni vet, riktiga hjältar. Till exempel en sån som Superman, riktig hjälte. Stålmannen hette han på min tid. Helt vanlig person med glajer och som går in i en telefonkiosk och bara river av sig glasögonen och tar på sig någon form av tight dräkt, inte helt 2020 men ändå. Och sen den där världen. Innan jag börjar predika ordentligt så har jag med mig två hjältar. För snart ett år sedan så var jag och några vänner nere i Serbien och mötte några av de absolut mest fattiga och utsatta i hela Europa. Och det finns... Det är ganska många människor jag ser upp till, men inte supermånga ändå. Jag är kanske lite kräsen, men det finns två människor som är på min hjältehylla, till och med högre än Clark Kent. De är hjältar, de är passionerade och de gör vad de kan, allt de kan för de minsta. John och Margareta Pitek, varmt välkommen upp på Estradion. Ja, en ordentlig applåd ska de ha. Kom här nu. Jag behöver inte ens predika. Ni kan styra upp det här. Det skulle bli hur bra som helst. Men jag skulle vilja att ni bara berättar lite om vilka ni är och vad ni gör i Serbien och vilka ni försöker nå. Efter en stund, John, så kommer jag avbryta er och säga nu räcker det. Men jag känner er mycket väl. Men jag går av lite vid sidan av och så låter jag er berätta. Kanske visa någon bild och det kommer komma lite bilder och så här, va? Men berätta lite om er och om ert fantastiska arbete som jag ser upp så mycket till.
För det första är vi inga hjältar. Vi är vanliga människor, men vi har Gud, Jesus och den heliga ande med oss som leder. Och det är det viktigaste. Och det har ni också. Mm. Så ni är hjältar själva. För utan er så skulle vi inte klara vårt arbete där nere. Så ni är först hjältar, sen är vi medhjälpare.
Jag heter Jon, jag är hennes man. Hon är född här i Sverige och vi har tre döttrar, en är Matilda, kanske Petit som känner ungdomspastor i Hässleholm. Och det är bara jag som importerat, alla är födda här.
Ja, vi jobbar sedan 3 år tillbaka i Serbien som missionärer. Vi kommer därifrån ursprungligen. Alltså. Att jag är född i Sverige, det har mig bara på. Rullade på. Så vi för 12 år tillbaka ungefär så har vi åkt varje år med våra barn, med våra tjejer alltså till Serbien för att träffa släktingar. Och till slut så sa vi ett sommaren, vi hade ingenting att göra. Och då sa vi, kan inte vi börja med något läger? Barnläger. Ja, vi började med 35 stycken barn första dagen. Andra var det redan 75. Så vi sa, men det här kan vi göra varje år. Så familjen Pittig hade detta som en tradition. Att varje sommar åka ner på lägret och fixa det här med. Så vi har nått ungefär varje år. I dagens lägret har vi kanske 300-400 barn per år och 200 ungdomar.
Och de är inte kristna.
Och de är inte kristna. Ungefär så.
Jag har hela tiden rest. Jag har jobbat som missionär i Rumänien, lite i Bosnien. som invandrarpastor har varit en del i Jönköping efter flyttat i Helsingborg, Hässleholm. Och jag har sagt, det är bra många åker i Serbien, svenskarna och hjälper. Och jag har sagt, varför ska inte jag själv gå där? Därför jag är fader. Jag kan språk, jag kan kultur. Och jag tänkte, jag älskar mitt land. Och det tänkte jag åka tillbaka. Och jag har sagt, på den område som vi jobbar, det är samma, man kan säga, Lilla Skåne. Vi jobbar med 10 kyrkor där. Därför det var 12 och 2 stängs. Därför finns inte någon mer folk som ska göra. Och jag har sagt, vi går där. Det ska inte någon kyrka mer stängs eller låtsas eller någonting. Vi vill ska renovera varje kyrka, jobba med barn, med ungdomar, och vi ska plantera nya kyrkor. Och det funkar.
Mm. Amen. Det är bra.
Utom lägren så jobbar vi med läxhjälp på olika platser, och det är väldigt roligt, för vi har sagt att vi har en kyrka som kanske finns 4 medlemmar eller 5 medlemmar, tanter, förlåt mig. Och så sa vi, framtiden för de här kyrkorna så är det bara att investera barnet, ungdomar. Så har vi börjat i de lokala kyrkorna som vi har, så vi sa vi börjar med läxhjälpet. Först hade vi kanske 2 barn, sen sa vi får inte plats mer vid en stor bord. Vi fick köpa nya stolar, ny bord till. Och nu är vi ute efter ett nytt rum, för vi har på den platsen 28 stycken som kommer på läxhjälpen. Och då är de alltså rumäner, serber och romer. Så det är jätteskojigt och jättefint att jobba med dem. Så vi har varit på olika platser, har vi nu läxhjälp med engelska, matte. Sen har vi vad heter det? Fysik och kemi eller något sånt. Du kan rulla bilderna så länge. Så att
största kyrkan som vi jobbar, det är 60 medlemmar. Resten är med 25, 10, 4 stycken som vi har sagt. Det var inte lätt. Det ososar, därför vi var små ortodoxiska största kyrkan, efter är katolik, muslimer och lundiser. Och frikyrkan, det är ganska lite och små. Många har sagt till oss, vi är sekt, har kastat sten i våra fönster, har skrivit på fasad, det är sekt. När vi var på evangelisation eller någonting, det har gjort punktering på vår del. Inom läger, inom barnarbete, inom ungdomsarbete har börjat på helt annan sätt. Vi har kommit komma ut från kyrkan och vi har börjat jobba. Nu vi är i skolor. Skolor ringer efter oss och det vi ber tillsammans. Sista var här hänt, jag vet inte hur mycket tid jag har kvar.
Oh, berätta. Jag kan stryka lite.
Det är okej ska kalla i skolan. Det var aldrig hänt ska kalla på en pastor eller på missionär i skolan. Ska du be. Där börjat kalla oss på flera platser. Bara det sista innan jag har kommit här har hänt som aldrig drömt. Ringer från en sjukhus, nu på sjukhus vi har lämnat, kanske ni har sett bilden, en ambulans från Sverige. Vi har lämnat några grejer. Och vi har bett också, bett och har bra kontakt. Bara ringer från neopsiatri sjukhus. Och jag tänkte, kanske behöver hjälp någonting där. Och där visat lite parken om vi kan hjälpa lite med några bänkar och sånt, klubbar eller någonting sånt. Bara säg, det är inte den som vi behöver. Här kommer folk på morgon och går på kvällen hem. Vi hjälper den folk med medicin och med behandling. Bara någonting, det går inte riktigt bra. Folk som är här, och vi har gått runt på alla, har träffat patienterna och sånt. Den folk behöver inte bara behandling. Den folk behöver inte bara medicin. Den folk behöver tro och hopp. Kan inte komma här och ha en gudstjänst eller någonting ska sitta tillsammans med folk. Det är riktigt stor grej.
Amen.
Det är stor.
Bra.
När det gäller lägren så, om vi snurrar bilderna någonstans lite till. En till. En till. En till. Där. Om ni ser första bilden. Ja, första bilden. Andra barnet. När han kom första gången på vår lägret så sa vi idag. Nästa dag fick han komma igen, men vi sa aldrig mer. 3 ledare var vi efter honom. Han gjorde allt, till och med vi var 3 ledare på honom. Han kunde ändå hitta något hålla någonstans och göra någonting som är dumt. Så han klarade sig liksom. Och vi sa, nästa gång får du inte mer komma. Och det gjorde honom ledsen. Så frågade hon honom varför. Och vi sa, du ska inte ljuga. Han är rom. Du ska inte skälla. Du ska inte göra dumheter. Du ska prata fint. Du ska respektera det ena och det andra. Och du ska tacka för maten. Och du ska bära din tallrik tillbaka. Till och med det. Jajamensan. Idag, han är en utav killarna som där på platsen var han bor. Han öppnar kyrkan. Han städar kyrkan. Han ser till så att det är varmt när folket kommer till kyrkan. Han hälsar folket välkommen till kyrkan. Han tar sina kompisar till kyrkan. Han tar dem till lägret. Och lär dem att här inne säger de, när de säger någonting dumt så säger de, här inne får vi inte säga så. Men ute får du göra vad du vill. Men här får du inte göra. Sen har vi sista bilden. Samma. Han heter Dalibor. Han går på läxhjälpen. När jag träffade honom första gången, det var iskallt ute. Han hade gympadojer, inga strumpor. Väldigt moderna jeans med massor med hål i överallt. En skinnjacka på sig, tunn, en sån där sommarjackan. Ingenting under. Han var genomblöt. Han kom till läxhjälpen. Han kan inte skriva. Han kan inte läsa. Han heter Dalibor bara. Han vet inte, jag tror inte att han vet säkert hur gammal han är. Han var så smutsig på sina händer att man först fick skrapa leran från händerna. Sen fick jag tvätta dem. Men vi satt där en timme så vi sa, härifrån går du inte förrän du skriver Dalibor. Till slut han skrev Dalibor. Så skulle han säga, vilket är den första bokstav? Så sa vi det. Han sa ju 300 gånger det. Så han skulle komma tillbaka till A. Så sa han, vad är detta? Så sa jag A. Och så frågade jag snabbt, vad är det första bokstäver? Ja, det har jag glömt för du frågade vad A är. Men han är väldigt duktig. Han vill lära sig. Han vill att vi ska komma hem till honom. Vi var med matpaketer, vi var med olika saker till honom. Och vi köpte skor till honom. När han fick sina första skor, han kramade dem. Han ville inte ens prova för han var jättesmutsig om fötterna. Och han sa till sina syskon, de är mina. Så det var, när man ser sådana saker. Hemma hos honom så finns det bara jordgolv. Så liksom, sådana saker när man ser så går man inte bara därifrån så lätt. Och så man bär med sig detta.
Tack så jättemycket för de här glimtarna utav ert arbete. Jag ska alldeles strax börja predika, men jag vill inte släppa er härifrån förrän vi har fått be för er. En kort och enkel bön skulle jag vilja be för er, och vi är med oss allihopa här. Herre, tack för John och Margareta. Först och främst för att du har funnit dem. Genom allt det bruset som finns i världen så har du frälst dem. Tagit dem till ditt hjärta och bär dem genom livet. Sedan har du gjort deras hjärta så mjukt och varmt att det brinner för den här världens skull och för de allra, allra minsta i den här världen. Herre, vi ber för Dalibor och alla andra hundratals barn som inte ens har skor eller golv. Herre, vi ber att du ska sända John och Margareta med kraft och tydlighet precis dit de ska gå. Och så ber vi att du ska ge dem vad de behöver. I Jesu namn. Amen. Tack vänner. Tack.
En kort. Ni som har varit hos oss. Ni vet John och Amadeus förlorade volleyballsmatchen. De väntar på revansch.
Tror jag vann faktiskt. Den här söndagen handlar om den här världen, för den här världens skull. Och jag ska nu försöka predika i 20 minuter, bara det behöver ett under. Jag har någon form av grej för mig, att när det har gått ett år, som förra året 2019, så försöker jag göra ett bokslut på vad jag har undervisat om. Och jag brukar sätta mig och titta lite och räkna lite och tänka lite. För 2019 så var det ungefär, när vi räknat till bibelstudium och predikningar, så har jag haft undervisning ungefär 100 gånger. Det är oftare än jag duschar till och på säga, men det stämmer nog inte. Men... Och några av de predikningarna har jag läst och funderat över. Och så är det några bibelord som har återkommit. Jag har märkt att ja, men det här predikar jag ofta om. Och så har jag läst dem lite nu. Och så har jag upptäckt, jag är inte fel, möjligtvis finns det säkert en massa fel av alla de 100 gångerna. Men jag har ställt mig några frågor utifrån vad jag egentligen har sagt. Så att det här blir ett försök att liksom recitera, ta några korta bibel. Det blir några bibelställen ut i sammanhang, men som väcker en fråga. Och jag tror att du kanske har ställt dig den frågan också. Jag är helt säker på att du har hört den frågan ställas i politikerdebatter och på tv och i tidningar. Ska se om du känner igen frågan. Men först, bibelställena som har gett mig frågan. Det ena är, nu läser jag bara en liten bit ur Matteus kapitel 25. Det är när Jesus ska i sista tiden på något sätt utvärdera våra liv. Så berättar Bibeln att han placerar ena gruppen på ena sidan och andra gruppen på andra sidan. Bibelordet säger att han ska skilja som man skiljer fåren från getterna. Och så vänder han sig till ena sidan och säger, bra, ni har fattat, ni har allt rätt. Bra, välkommen in i himmelriket. Och så vänder han sig med en sån skärpa till den andra gruppen människor. Och det är de jag ska läsa om nu. Matteus kapitel 25, vers 41-46. Sedan ska han säga till dem som står till vänster, gå bort från mig, ni förbannade, till den eviga eld som väntar djävulen och hans änglar. Jag var hungrig och ni gav mig inget att äta. Jag var törstig och ni gav mig inget att dricka. Jag var hemlös och ni tog inte hand om mig. Jag var naken och ni gav mig inga kläder, sjuk och i fängelse och ni besökte mig inte. Då kommer också de och fråga, Herre, när skulle vi ha sett dig hungrig eller törstig eller hemlös eller naken eller sjuk eller i fängelse och lämnat dig utan hjälp? Då ska han svara dem, sannoliken vad ni inte har gjort för någon av dessa minsta, det har ni inte heller gjort för mig. Dessa ska gå bort till evigt straff, men de rättfärdiga till evigt liv. Det är ett bibelord som jag har predikat över och som jag nu grubblar lite över. Och så ett annat bibelord som är vanligt i våra sammanhang, som jag tror varje predikant har predikat över någon gång under 2019. Matteus kapitel 28, vers 19-20. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Här är två stora utmaningar. Om att allt som vi gör, eller snarare inte gör, för alla dessa minsta i världen, det ställs vi till svars för inför Gud. Och sen bibelordet om att gå ut och göra alla folk till lärjungar. Det är två otroligt stora bibelord. Dels så finns det ju oräkneligt många människor som räknas till de här minsta. Vi behöver inte gå särskilt långt ut i världen. Vi behöver förmodligen bara ta en promenad bort till någon station. Och så möter vi någon av alla dem som saknar trygghet över sitt liv. Det går inte en vecka utan att jag möter en familj eller en mamma eller en pappa eller ett barn som inte vet var de ska sova nästa månad. Får vi vara kvar i det här landet eller kommer vi flyttas tillbaka till ett land som vi har flytt ifrån? Varje onsdag har vi matutdelning både här men också i Mölnlycke där jag också jobbar. Där möter jag människor som... Jag förstår inte hur det kan gå så illa ibland. Där man inte har tagit sig igenom en enda dag på 20 år. Det är någon som berättade senast. Det var andra där så jag kan berätta det här också. Utan att vara onykter. Alltså det finns så många av dessa minsta. Hur ska vi kunna göra någonting för alla dem? Och sen ska vi gå ut över hela världen och göra alla folk till lärjungar och lära dem alla de bud som Jesus har gett oss. Alltså jag vet inte ens vilka alla folk är. Och ärligt talat vet jag knappt vilka alla bud är heller, om jag inte får sätta mig med Bibeln rätt länge. Alltså det är en enorm utmaning. Vet du, vi kan inte göra allt för alla. Vi kan inte hjälpa alla. Har du hört det någon gång? Att vi inte kan göra allt för alla. Det påståendet i sig stämmer ju. Men det kopplas ofta ihop med ett litet kommatecken. Och så kommer någon form av formulering eller tanke som är lite liknande. Så därför ska vi inte göra någonting. I alla fall inte mer än vad vi redan gör nu. Alltså vi kan inte hjälpa alla. Så därför räcker det som vi gör nu. Det är ungefär det jag tänker när jag läser det här. Det finns så många av dessa mina minsta som Jesus säger att jag har en prestationsångest att bara börja läsa detta. Jag kan inte göra allt för alla dem. Hur ska jag då tänka? Det här räcker inte till. Så läser jag ett annat bibelord där jag är så glad för. Lärjungarna ställer ungefär samma fråga. Nu är det också ett bibelställe som jag också har predikat över 2019. Johannes kapitel 6, vers 5 till början av vers 10. Så här står det. När Jesus lyfte blicken och såg att så mycket folk var på väg till honom, sa han till Filippos: "Var ska vi köpa bröd så att alla dessa får något att äta?" Det sa han för att pröva Filippos. Själv visste han vad han skulle göra. Filippos svarade: "Det räcker inte med bröd för 200 denarer om de ska få en bit var." En av lärjungarna, Simon Petrus bror Andreas, sa: "Här är en pojke som har 5 kornbröd och 2 fiskar. Men vad förslår det till så många?" Alltså, vad gör det till så många? Vi har bara 5 bröd och 2 fiskar. Det hjälper inte till alla. Vi kan inte göra allt för alla. Då säger Jesus: "Okej, då behöver ni inte göra mer än vad ni redan gör." Nej, det var fel. Så här står det. Jesus sa: "Låt folket slå sig ner." Det var gott om gräs på den platsen och de slog sig ner. Det var omkring 5000 män. Jesus tog brödet, alltså tog det som de hade. Tackade Gud och delade ut åt dem som låg där. Och likaså av fiskarna, så mycket de ville ha. När de hade ätit sig mätta sa han till lärjungarna: "Samla ihop bitarna som har blivit över så att ingenting förfars." De samlade ihop dem och fyllde 12 korgar med de bitar av de 5 kornbröden som hade blivit över när de ätit. I Markus evangelium så får vi med den här repliken från Jesus som jag tycker är viktig. Kapitel 6, vers 38, om samma händelse. Jesus sa, han sa: "Hur många bröd har ni? Gå och se efter." De tog reda på det och sa: "5 bröd och så 2 fiskar." Alltså när lärjungarna ställer den frågan som vi ibland ställer, eller som vi ibland ställs inför: vi kan inte göra allt för alla. Hur ska vi kunna mätta alla de här? Hur ska vi kunna nå alla dessa minsta? Hur ska vi kunna nå alla de där barnen i Rumänien, i Serbien? Så kontrar Jesus med en fråga: vad har ni då? Men vi har det här och det här, men det kommer inte räcka. Då tar Jesus sina mäktiga händer och lägger det på det som inte kommer räcka. Och så välsignar han det och så räcker det. Och så förvandlar det, i det här läget så förvandlar det hungrande människor. Det är som att Jesus kommer med en annan sorts princip än vårat världsliga magkänsle, försvarsmekanism, argument. Jag kan inte göra allt för alla, så att jag gör väl det jag redan gör. Och kanske lite mindre. Jag kan ju ändå inte göra allt för alla. Och så vänder Jesus på det och så frågar han efter, ja, men vad har du då? Och så är det som att jag hör en mening i mitt huvud som jag tror är profetisk. Som är, det du inte kan göra för alla, det kan du göra för någon. Alltså vänder på något sätt på, vi kan inte göra allt för alla. Nej, men det stämmer. Men det du inte kan göra för alla, det kan du göra för någon. Du har inte bröd till att mätta 5000, men du har bröd till att mätta någon. Kommer det då? Så får vi se vad som händer med det. Och nu ska jag läsa två trevliga bibelord. Så på något sätt uppar det här. Det är ju Bergspredikaren. Bergspredikan. Matteus evangeliet kapitel 5, först vers 40-42 och sen fortsätter jag i vers 43. Matteus 5, 40-42. Det är som att han på något sätt uppar gamet, han ökar förväntan. Om någon vill processa med dig för att få din skjorta, så ge honom din mantel också. Om någon vill tvinga dig att följa med en mil i hans tjänst, så gå 2 mil med honom. Ge åt den som ber dig och vänd inte ryggen åt den som vill låna av dig. Alltså, när behovet dyker upp, fyll behovet och fyll det översvämmande. Har han ingen skjorta, men då har han kanske ingen mantel heller. Ge, ge, ge. Det är en sorts annan princip än vår mänskliga, världsliga som är, hur ska jag behålla så att det räcker för mig? Nej, ge. Och sen står det så här i fortsättningen. Ni har hört att det blev sagt, du ska älska din nästa och hata din fiende. Men jag säger er, älska era fiender och be för dem som förföljer er. Då blir ni er himmelske faders söner. Ty han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Om ni älskar dem som älskar er, skall ni då ha lön för det? Gör inte tullindrivarna likadant. Och om ni hälsar vänligt på era bröder och bara på dem, gör ni då något märkvärdigt? Gör inte hedningarna likadant? Var fullkomliga så som er fader i himlen är fullkomlig. Han uppar det på något sätt. Han lyfter det. Så kommer han med en mening, var fullkomliga så som er fader i himlen är fullkomlig. Och direkt är jag där med min tröttsamma hjärna. Ja, fullkomlig kommer jag i alla fall inte bli. Så det är nog ingen idé att jag ger mig på det här. Alltså direkt, jag kommer aldrig helt och hållet kunna bli färdig fullkomlig. Så jag vet inte ens om det är värt att försöka. Gör det du kan göra. Det du inte kan göra för alla, det kan du göra för någon. Vad kommer det göra för skillnad då? Ja, ni ska nu få, jag tror att det är 9 snygga, snabba exempel på saker helt vanliga människor har valt att göra. Det är ytterst trevliga och skötsamma, men ni ska få nu ett försök till vad helt vanliga människor kan göra när de bestämmer sig för det. Varsågod Chris, kör!
Hej, jag heter Chris och jag är blodgivare.
Hej, jag heter Ellen och jag har valt att inte flyga.
Jag heter Lina och har valt att inte jobba så mycket för att kunna se vad Gud vill göra i min vardag.
Jag heter Konna och har fadderbarn i Afrika och Indonesien.
Jag heter Martin och jag har sagt upp mig från mitt jobb för att få mer tid för Gud och människor.
Jag heter Dagge, har varit blodgivare och har gjort det 99 gånger.
Jag heter Elsa och jag har signat upp för att vara fikakompis med nysvenskar.
Hej, Ramin heter jag. Jag är värd.
Hej, jag heter Singwala och jag är en värd här.
Tack Singwala. En varm applåd. Det här är fint och härligt och så. Men det är också det är något pedagogiskt viktigt i det här. Att för Ja, men i alla fall 99 blodpåsar. Så spelar Dagges ganska liten handling ändå. Sätta sig i en buss och få ett check efteråt, tror jag. Eller något liknande. Men för de där blodpåsarna spelar det stor roll. Och för den som får blod man verkligen behöver, det spelar det enorm roll. Och för var och en utav de här litet ställningstagande så finns det ju en konsekvens. Ibland är den greppbar. Ibland är den otydlig. Men när man väljer att göra något som man inte kan göra för alla. Dagge kan inte ge blod till alla, det kan vi nog vara överens om. Fast om du ger 99 gånger till. Men han kan göra det till någon. Vad gör du? Och vad kan du göra mer? För någon av alla dessa minsta. Vad kan du göra för att den här världen ska förändras? Jag skulle vilja säga någonting om församlingen. Jag är lika sugen och passionerad som jag är över hjältar. Är över församlingen. Nu är jag otroligt partisk och har väldigt stort bias för jag jobbar ju och får min lön från församlingen. Men jag har ju valt att jobba här just för att jag älskar församlingen. Om du är med i Smyna och väljer att vara en del av Smyna, som några gjorde här nyss där man säger hej, jag heter Singuella, jag är värd, jag är med och engagerar mig i Smyna. Då är man del av en församling som finns här i Göteborg. På 6 platser varje vecka firar vi gudstjänster. Tillsammans representerar du och väldigt många andra tusen runt omkring i hela vår stad Jesus Kristus på arbetsplatser, på skolor, på dagledeträffar. Vi gör ett avtryck i det sociala. Vi delar ut ungefär 400 matkassar varje vecka till människor som behöver. Vi gör skillnad i den här staden. Allting med vår församling är inte bra. Pastorerna är inte 100-procentiga, i alla fall inte jag och ingen av de andra heller. Men vi gör någonting. Vecka efter vecka så har vi gudstjänst där vi förkunnar Jesus Kristus. Där vi läser Bibeln för att vi tror på den som Guds ord. Tillsammans så är vi en internationell gemenskap som har valt att förfölja Jesus. För att se en förvandlad värld och förvandlat samhälle. Det slutar inte här. Jag ska läsa lite om vårt missionsarbete. Smyna kyrkan finns representerad i 13 olika länder. Och här är ett litet urplock vad som har hänt under 2019. De har också gjort ett bokslut inom missionen. Vi har gett stöd till 4 onådda folkgrupper. Stöd till bibelskolor, pastorseminarier, ungdomsledarseminarier och utbildning i själavård i Indien, Nepal, Sri Lanka, Kongo, Sydsudan. Stöd till farsitalande flyktingar och pionjärmission i Nordmakedonien. Stöd till skolbarn i Indien, Sydsudan, Kongo, Serbien och Bangladesh. Kläd- och matutdelning till föräldralösa barn. Bara lyssna. Föräldralösa barn i Syrien tillsammans med påsken och julens budskap. Sjukvårdsinsatser i Pakistan och Kongo. Medunderhållande till 3 familjer, 2 i Asien och 1 i Europa, Serbien. Det är våra underbara vänner här. Vi finns med representerade i Serbien som Smyna kyrkan. Under våren 2019 samlade vi in pengar till terrordåden på Sri Lanka. Vi har varit med och gjort ett biovattenfilter till en onådd folkgrupp i Sudan. Vi som församling kan inte göra allt för alla. Men det vi inte kan göra för alla kan vi göra för någon. Och jag ska alldeles snart sluta. Men jag vill vara väldigt tydlig med att det vi gör, det placerar oss inte inför Guds ansikte. Det är bara det som Gud gör genom Jesus Kristus på korset som placerar oss i Guds närvaro. Men det vi gör placerar oss i den här staden och i den här världen. Antingen är vi som väldigt många andra och tänker, jag kan inte göra allt för alla så det räcker med det jag gör nu. Eller så är vi inte som alla andra utan som Jesus Kristus och kliver in i den utmaningen som finns runt omkring oss. Kliver in i den utmaningen som är vår världs utmaning. Och så gör vi något mer för de som behöver det allra mest. Du kanske sitter här som alldeles i början på det här med tron. Eller kanske vill bli en kristen ikväll. Du hajade till när jag sa att det som placerar oss inför Guds ansikte, inför Guds närvaro, det är bara det som Jesus gör på korset. Och det enda du kan göra för det är att ta emot. Jesus, jag vill att det ska ha med mitt liv att göra. Då blir du en kristen. Vi vill väldigt gärna be för dig här, om du känner så. Jag vill börja den här vandringen med den här guden som vill förändra världen. Jag vill vara med i den förändringen. Men jag skulle vilja säga någonting till alla oss andra. Vi behöver sluta snacka. Sluta med massa logiska argument bara. Ni som känner mig vet att jag älskar logik och tänka och resonera. Men vi behöver bygga våra liv på en annan övertygelse. Nämligen att det är värt all obekvämhet. Allt vad det kostar i engagemang och pengar för att göra något för någon annan. Och jag skulle vilja utmana dig att ikväll bestämma dig för att den kommande tiden, den kommande veckan, göra någonting. Inte någonting som du kan göra för alla, utan någonting som du bara kan göra för någon. Tänk om vi är ungefär 200 stycken här. Om vi, nu var det ju 9 som var uppe och ungefär som sprang här. Om vi skulle den kommande veckan på allvar göra en konkret god handling för någon människa runt omkring oss, så kommer det göra stor skillnad. Ingen kan göra allting själv, men tillsammans kan vi göra otroligt mycket mer än vad vi tror. Och känner du att det här är övermäktigt? Vet du, Jesus vill lägga sina händer på det lilla som du kommer med och välsigna det. Om han mättade 5000 då, och om evangeliet kunde spridas över hela världen trots allt motstånd, då kan han göra under genom dig i ditt liv, i din omvärld och för den här världens skull. Nu ber vi. Jesus, vi vill ta rygg på John och Margareta som våra förebilder och hjältar. Vi vill följa det exemplet. Vi vet att vi inte kan göra allt för alla, men vi tror att vi kan göra något för någon. Herre, du ser den som behöver en armbåge i sidan ikväll. För att livet alldeles för mycket handlar om mig och mitt eget. Mina mål, mina ambitioner, min ekonomi, mina resurser och min tid. Herre, jag ber att du ska bryta in med ditt ljus till egoismens mörker. Herre, jag ber om kloka resonemang, men en ännu större tro till överlåtelsen, till uppdraget att göra skillnad i världen.